hade varit en film hade det stått nu: detta har hänt. Vi följer ju det här bibelordet som vi just har läst, och vi har ju pratat om rättfärdighet i två söndagar. Och vi har sagt att rättfärdighet ju inte är det där vi liksom anstränger oss för att göra för att duga, utan i det rike som vi är inbjudna i så är Jesus rättfärdigheten, och vi är välkomna in i hans famn. Och i den famnen så ser vi saker, och vi ser varandra med nya ögon och längtar efter att få leva på ett sånt sätt som gör det enkelt för andra att leva. Det är det som har hänt. Nu kommer dagens avsnitt, som alltså handlar om frid. Och jag läser från Johannes kapitel 14. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Så känn ingen oro och tappa inte modet. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Så känn ingen oro och tappa inte modet. I tisdags hade vi som vanligt bön här på kvällen, och Ann som var med då, som nu är ute med barnen, ställde en fråga som liksom har levt kvar sedan dess. Hon sa: vad är det egentligen vi är lovade? Och det där har jag tänkt på mycket sen. Vad är det vi är lovade? Vi som vill leva med Jesus. Och i det här fallet då runt det som handlar om frid. Vad är det för en frid som Jesus säger: min frid ger jag er? Jag ska berätta två berättelser som handlar om två människor i fängelse. Verkligen sanna berättelser, om en med ganska långt mellanrum. 1726 så fattades en ny lag i Sverige som hette konventikelplakatet, som förbjöd människor att samlas för att be och läsa Bibeln utanför kyrkan. Det är en väldigt märklig lag, kan vi tycka idag. Framförallt eftersom det som var kyrkan då var de som drev på. Man var livrädd att människor skulle träffas och be hemma. Och anledningen till att man stiftade den lagen var ju för att man märkte att människor började göra det. Det var ju hemskt. Människor träffades och de bad tillsammans och de läste Bibeln. Och, ja, ni förstår, det kan ju vad som helst hända. Precis samtidigt som det här så grundades också den första frikyrkoförsamlingen, får man ändå säga, i Sverige. Det var en kommunitetsgemenskap i Stockholm där de levde tillsammans, hade mat och ekonomi ihop. Philadelphia Societén hette den. Den blev genast stoppad av myndigheterna. Och en av dem som var med i den här gruppen, Simon Öhman hette han, ställdes tillsammans med många andra inför domstol och dömdes till fängelse. Och det var inte så ovanligt att många gjorde det då. Alltså man kunde bli dömas till fängelse, och det kunde vara så att man kanske satt ett halvår i fängelse i väntan på dom, och sen så fick man 8 dagars fängelse. Och så fick man sitta 8 dagar på vatten och bröd, och sen blev man släppt. Även Simon Öhman hamnade i fängelse. Han hörde av sig till slut och sa: jag börjar bli gammal nu och jag undrar om jag skulle kunna bli benådad för att liksom få se min hembygd en gång till. Då upptäckte man: men hjälp, är han kvar? Han skulle ju liksom, han hade ju också något sånt där liksom sittet, kanske inte 8 dagar men sittet ett år sedan, så får det gå. Han satt i fängelse 22,5 år istället liksom för 8 dagar eller ett halvår eller sådär. Är det det som är frid? Ja, men jag sitter här och väntar. Det går ju bra. Kanske är det så För honom var det kanske så. En annan berättelse från nutid. En kvinna, inte olikt min egen situation, som hade småbarn, småbarnsfamilj sådär, 4 barn. Och som liksom i det här kaoset som det kan vara med 4 småbarn kände så här, jag måste härifrån. Och hon började fantisera om att begå brott för att få åka i fängelse. För att liksom få slippa ifrån ett tag. Få lite lugn och ro. Vad sa du? Inget konstigt. Nej, nej, nej. Alla småbarnsföräldrar nickar instämmande. Been there. Är det det som är frid? Liksom, ta mig härifrån så jag får vara i lugn och ro någonstans. Inte för att jag inte älskar mina barn, men för att ni förstår. Jag vet inte om det är det som är frid, men jag kan känna igen mig i den situationen. Och då kan jag tänka att när Jesus säger, känn ingen oro. Ja, alltså vem? Det är lätt sagt. Men det är inte alltid så lätt att inte känna någon oro. För det kan vara massa saker i livet som gör att det liksom faller över en. Och att man känner sig att ta mig härifrån. Vad det nu är. Det är ganska många, det är inte bara Jesus som säger känn ingen oro. Det är ganska många som säger det i samhället. I forskningen så är det där jättetydligt att man säger så här, vill du må bra, liksom känna någon form av frid, så ska du äta ordentligt, du ska sova ordentligt och du ska träna bra. Alltså gör du det, då mår din kropp bra och då mår du bra. Och det är sant i någon mån. Alltså våra kroppar behöver ju mat och sömn och träning. Men det är svårt att säga sov ordentligt till en småbarnsfamilj. Det är ju liksom någon form av hån. Ja. Och att säga så här, tänk bara på vad du äter så blir det bra. Ja, men det går ju jättebra om man inte har liksom anorexi eller någon annan sån problematik. Då är inte det så enkelt. Eller träna ordentligt. Om ni hunnit läsa tidningen i morse så stod det en stor artikel om hälsohetsen. Det är klart att våra kroppar behöver bra. Behöver liksom få röra sig. Men igen, det är inte alltid så lätt att hitta den där balansen. Antingen så har man liksom aldrig tid att träna för att det är så mycket annat som ska göras. Eller så blir det en oro av att man liksom ska träna rätt. Ja, för all del. Ät ordentligt, sov ordentligt, träna ordentligt. Jättebra. Vi är ju skapta med kroppar och våra kroppar behöver det. Yes. Men det är inte riktigt vägen till frid för mig alla gånger. En annan sån röst som är också väldigt tydlig i vårt samhälle idag är mer liksom de här österländska stråken och traditionerna. Så meditera. Sök dig inåt så hittar du friden. Åk till något ställe och så sitter du med benen i kors. Eller vad det nu kan vara. Ni fattar liksom den här idén. Sök dig inåt. Ta det bara lugnt så blir det bra. Och att meditera, det finns ju liksom kristen meditation också. Det är ju inget fel i sig att ta det lugnt. Ja, men vi behöver sånt. Fast ibland så är problemet att kaoset är på insidan. Då är det ju inte mer av mig jag behöver för att bli lugn. Utan jag behöver mer av någonting annat för att komma dit vad det nu är. Och då tänker jag att då vet Jesus vad han säger när han säger, frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger er. Jag ger er inte det som världen ger. Så känn ingen oro och tappa inte modet. För den frid jag talar om är inte mer av dig. Och det är inte mer av mig och inte mer av liksom träna rätt och äta rätt och sova bättre. För det är någonting annat han pratar om. Då vill jag gärna ha det. Jesus, hur ska jag göra då? Hur ska jag göra för att få den där friden som du talar om och som jag längtar efter? när man läser om frid, liksom bibelstudier om frid, så landar det nästan alltid i att du måste börja med att få frid med Gud. Och en del av mig tänker så här, ja, det är ju bra, det är självklart. Det är liksom klassiskt kristet, så här, få frid med Gud. Och en del av mig känner så här, fast då är det en sak till jag ska hinna med. Alltså förutom att äta och träna och sova och kanske meditera, så ska jag också liksom hinna med att få frid med Gud. Och sen så kanske jag kan liksom nå fram till den där friden. Men det är för att jag inte har fattat, inser jag också. En törstig människa blir inte stressad för att man säger gå och drick vatten. En törstig människa känner bara, men jag berätta för mig vars kranen finns, så vill jag gå och dricka. I Filipperbrevet 4 som vi kommer läsa snart ur, så kallas Gud för fridens Gud. När vi söker frid med Gud, så tänker jag att vi söker frid tillsammans med Gud. För att han är fridens Gud, och det är tillsammans med honom. Den är att komma nära honom som någonting förändras. Och då är inte det en i första hand en stress för mig att det är en sak till jag ska hinna med. Utan i första hand är det en källa där någon säger, i den här källan finns det frid att dricka. Och då är jag glad för det. Filipperbrevet 4. Paulus, han sitter i fängelse. Det kanske inte är så fridfullt. Det första han skriver i kapitel 4 är, jag uppmanar Eodia och jag uppmanar Synche att vara eniga för Herrens skull. Och det är också som en verklig vän. Jag ber, hjälp dem. Det är inte bara liksom frid och fröjd och harmoni i församlingen han skriver till heller. Men så skriver han, Herren är nära, så gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tackar och Gud och låt honom få veta alla era önskningar, då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Herren är nära, så gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tackar och Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då ska Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Det finns en väg mot den där friden som börjar med att Herren är nära. Han som är fridens Gud är ju inte långt borta. Jag behöver inte liksom kämpa mig för att komma dit, utan han är här. Och så säger Paulus, så tackar då Gud. Det finns en psalm som jag kommer tillbaka till ibland. I Psaltaren 77. Nu slår jag upp den, men jag tror inte jag orkar läsa hela. Och jag tror inte att ni orkar höra hela framförallt. Men den börjar väldigt tungt för psalmisten här. Jag ropar till Gud med hög röst. Jag ropar till Gud. Må han höra mig. I nödens stund söker jag Herren. Och hela natten sträcker jag ut mina händer utan att tröttna. Men ingenting ger mig tröst. Jag tänker på Gud och jag suckar. Jag grubblar och krafterna sviker. Du låter mig inte sluta ögonen. Jag är utan ro. Jag finner inga ord. Och så fortsätter han sådär. Och han har det inte så bra. Det är inte så mycket frid. Men så mitt i psalm 77 så vänder det. Men jag minns Herrens gärningar och jag minns dina forna under. Jag tänker på allt vad du har gjort och begrundar dina stora verk. I helhet går du fram. Och vilken Gud är så stor som du, och Gud? Du är ju den Gud som gör under, och du visar folken din kraft. Och så fortsätter det så. Och det som händer är att han för ett ögonblick släpper sin egen oro. Och säger, men jag vet om allt det där. Fast jag kommer ju också ihåg att du, Gud, är den Gud som... Och så börjar han tacka Gud för det som Gud gör. Och på något sätt så lyfter han blicken i det där. Ja, men det är sant fortfarande att den här oron som jag har, den har jag. Fast det är också sant att du är en som älskar mig och som tar hand om mig. Du är en Gud som kan så mycket mer än vad jag tror och förstår. Och det gör någonting med hans oro. Och salmen som börjar i suckar slutar med en lovsång. Så tackar du Gud för det som finns att tacka för. Det finns ju saker även i oron. Och det är inte att säga att man inte bryr sig om oron. Men glöm inte det som finns att tacka för också. Paulus fortsätter sen när han sagt tackar du Gud och låt honom veta alla era önskningar. När min syster gifte sig så berättade vigselförrättaren en saga som var ungefär så här. Att på stranden nere vid havet så satt en liten flicka och grävde. Med hink och spade så började hon bygga ett sandslott. Det blev ett stort sandslott, fint med torn och murar och små djur som gick runt. Och så började flickan gräva en vallgrav runt hela slottet. När hon nästan var klar så stötte hon i en sten. Där får jag gräva bort, tänkte hon, och började gräva. Men hon fick fortsätta att gräva och hon fortsatte att gräva. Och ni såg att det här är en jättesten. Och hon grävde för hon ville att sandslottet skulle bli klart, att det skulle vara fint och det skulle vara en vallgrav där. Men hur hon än grävde och hur hon än slet så kunde hon inte rubba den stenen. Och sattes ner alldeles förtvivlad. Om det hade varit min flicka hade hon inte bara suttit ner. Hon hade skrikit och kastat spaden och hinken och allt möjligt. Pappan satt bredvid på en filt. Och han hörde och han såg och han frågade vad det som händer. Men det är en sten här, pappa. Jag får inte bort den. Den förstör hela mitt bygge. Pappan tittade och pappan lyssnade och så sa han. Men du har ju inte gjort allt än. Jag har väl visst gjort allt. Jag har grävt. Jag orkar inte. Den är alldeles för stor. Du har inte bett mig om hjälpen. Så tog pappan den här alldeles för stora stenen i famnen. Och bar bort den. Och de kunde bygga klart den här vallgraven. Du har inte gjort allt. Du har inte bett mig om hjälpen. Jag vill inte säga att ni i er oro inte har bett Gud om hjälp. För det tror jag att ni har gjort. Och jag tror att ni har ropat och jag tror att ni har suckat och varit frustrerade. Ändå så säger Paulus det. Låt honom få veta era önskningar. Alltså det är något märkligt. När Jesus pratar om bön så pratar han ju ofta om att vara uthållig och att hålla i och att be tillsammans. Så när du känner att jag har faktiskt ropat, jag har faktiskt bett. Och nu orkar jag inte heller längre. Ja, men det är väl därför vi är en församling och en gemenskap. Det är därför vi har sagt att vi vill ha bönevänner. Och att det finns förbön och att vi tar bönämnen så här. Ja, men vi tror dig. Men då bär vi dig. Och så ber vi om det tillsammans. Så tacka Gud och låt honom veta alla önskningar. Då ska Guds frid, förutsättningar stod som övergår allt förstånd. Då är det svårt att berätta om det. Det är svårt att förklara hur den friden är. Och så är det väl. Alltså jag tror inte att Guds frid går att förklara i en predikan så här. Men man kan få uppleva den. Och man kan få be Gud, nu behöver jag få ana den där friden. Som är mer värt än allt jag kan tänka. Och hur är den friden då? Om jag tänker att det är som när Gud i Gamla testamentet delar på havet för Mose och folket. De behöver komma igenom och han liksom för ett ögonblick hålla undan vattenmassorna så att de faktiskt kan gå den väg de måste gå. Jag tänker att det är en sån frid som Gud talar om. Inte den som liksom trollar bort all oro, för livet är inte sånt. Inte en frid som liksom tvingar oss att säga allting är bra, när inte allting är bra. Utan en frid som mitt i oron håller undan lite, så att vi kan få ta ett andetag, så att våra tankar och våra hjärtan kan få andas ut en gång innan vi fortsätter gå tillsammans med Gud som är fridens Gud. Det finns en bön som har använts jättemycket i kyrkan, framförallt i det man kallar för 12-stegsrörelsen, recovery. Alltså mycket med missbrukare och sådär. En bön som kallas för sinnesrobönen. Jag tror att den finns, Roland, i din lista. Om du får leta ett tag. Antagligen långt ner. Jag tänker att vi ska be den tillsammans. Det är ju en bön om att få andas ut mitt i det som är. Du vet själv vad det är som är dina situationer. Vi ber den. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Amen. Gud, du är fridens Gud. Tack att du inte är långt borta, utan att du är här med oss och hos oss. Att vi får falla i din famn och släppa taget om oron och andas i din närhet. Amen.
När kraven biter sig fast vid min själ och vägen tycks ojämn och mörk och varje